kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Och nu har vi kommit fram till del 18 i då bibelförklaring för Jakobsbrevet.
Nåd och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus vare med er. Och välkomna till Andreas kapellet. Denna artonde bibelförklaring över Jakobsbrevet. Och den ska vi börja med att be tillsammans. Herre, tack för att vi får räkna med din närvaro. Tack för att du kommer till oss genom ditt ord och genom din ande. Hjälp oss nu att se och förstå vad du vill säga oss ikväll. Här vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Vi ska börja med att läsa en vers från Jeremia. Jeremia 19. Det var ju så att förra tisdagen så fick vi avbryta mitt i det där med den här lilla utvikningen om det äldste. Så vi måste ta upp tråden och göra färdigt där. Det står ju i Jakob att när någon är sjuk ska han kalla till sig församlingens äldste. Så det var det som föranledde den här utvikningen. Och vi kom så långt förra tisdagen att jag kunde tala om att långt tillbaka i det gamla Israel, från början så att säga, så syftade ju det äldste, uttrycket den äldste, på stammens äldsta man helt enkelt. Och det ligger i själva ordet, den som var äldst. Och det alla stammarna och alla familjerna och släkterna hade ju sina huvudmän, så att det rörde sig om hundratals, ända fram till Moses då plockade ut 70 stycken äldste som han hade som rådgivare kring sig och som fick del utav samma ande som Moses hade. Och det där gick ju bra tills de kom in då i det utlovade landet. Moses stod ju och de gick in i det utlovade landet och där fick varje stam en del utav landet. Och då börjar man tala om de äldste i den stammen, alltså i den delen utav landet. Och så småningom också om de äldste som bodde i den staden och i den staden och i den staden och i den staden. De fungerade som en sorts samarbetsorgan kan man säga till kungen. Kungen var, jag vet inte i vilken utsträckning han var enväldig, han var ju Guds kung. Men där fanns också de äldste då som han rådgjorde med. Sen under fångenskapen så utgjorde de äldste, kan man säga, det sammanhållande bandet. För det var därför jag ville vi skulle slå upp i Jeremia 19. Där talas nämligen om de äldste. Eller de äldste nämns i alla fall. Ni känner igen berättelsen som börjar så här. Så sade Herren, gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren. Och ta med dig några av de äldste i folket. Och av de äldste bland prästerna. Och gå ut till Hinnom sons dal och så vidare. Så här ser ni att det här är ju förskingring. Det här är den babyloniska fångenskapen. Och de är utspridda inte bara i Babylon. Utan de är utspridda i andra delar av världen också vid den här tiden. Men de äldste omnämns alltså som någon sorts ledare kan man säga. I 29 kapitlet, också Jeremia, så nämns de igen. Och där befinner sig Jeremia i Jerusalem och så skriver han brev till de fångna judarna i Babel. Och då står det, detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket och så vidare. Så här finns de äldste alltså i fångenskapen och de är någon sorts representanter kan man säga. För folket, så att när han skriver brev till folket så adresserar han det till de äldste som tar hand om det här. Och här nämns de äldste och prästerna och profeterna. Så det är inte de äldste alldeles ensamma, om jag säger så. Och faktum är att efter fångenskapen så är det just prästerna som får den starkare ställningen. Och jag tror att jag nämnde det förra tisdagen också, att nu började man på nytt läsa i Moseböckerna. Det hade ju varit bortglömt och de var ju försvunna. Det fanns ju inte tillgängliga de här texterna på samma sätt som vi har tillgänglighet till dem idag. Utan det fanns ju originalet som var skrivet för hand. Men i förskingring så fanns ju inte de här texterna. Och man, de föll i glömska. Men så fick man tillbaka dem och så uppstod detta med de skriftlärde och prästerna som hade särskilt ansvar för textböckerna och för att lägga ut texterna. Och så växte deras ställning sig starkare. Och därför så talar man nu om både äldste och präster, och som det står här, profeter också. Det finns någonting som förmodligen inte fanns direkt efter fångenskapen i Babylon, alltså 500-talet före Kristus, men som kom ganska snart, och det är det som vi känner som Stora rådet. Stora rådet var ju någon sorts riksdag, man kanske ska snäva in det till regering om det blir en bättre bild i Israel. Och Stora rådet bestod av 71 personer, och det var prästerna och de äldste, 70 stycken, och överste prästen, 71 stycken. Så de blev, kan man säga, högsta domstolen, kanske en annan bra bild att använda i sammanhanget. De gjorde förstås anspråk på och sa till folket att de härstammade tillbaka till de där 70 som Moses en gång hade utvalt. Men det är nog mera en tolkning, om man uttrycker det så. De ville väl gärna att det skulle vara så. Och de kanske hade en andlig gemenskap med de där 70. Det är möjligt. De identifierade sig med dem, även om de, som sagt, historiskt inte hade någonting direkt med varandra att göra. En sak till som jag kanske ska säga, som egentligen inte hör hemma här, men som jag vill säga ändå. Det finns någonting som kallas för de äldste stadgar. Det har ingenting med det här att göra som vi pratar om nu. Utan när skrifterna började läsas och de skriftlärde la ut skrifterna, så började de skriva ner det här, och det fanns olika uttolkningar, olika skriftsamlingar. De kallas för Mishna. Och Mishna översätter vi till de äldste stadgar. Men det har egentligen ingenting med de äldste att göra, men det har fått det epitetet, så att säga. Så att ni inte knyter Mishna eller de äldste stadgar direkt till de äldste eller till äldste ämbetet eller till äldste institutionen i gamla och nya testamentet. För då hamnar ni fel. Nåja, nu kommer vi till nya testamentet. Och då får vi slå upp i apostlagärningarna. I apostlagärningarna nämns ju om de judiskas äldste, så att säga, i den här meningen som vi har talat om det. Men det är ju inte så intressant för oss. Utan det som är intressant, det börjar i apostlärningarna 14. Där dyker det upp för första gången. Och då har Paulus gett sig ut på första missionsresan. Och han har kommit till första missionsresans ände, så att säga. Och han nu vänder nu tillbaka och åker samma väg tillbaka, eller stora sträckor samma väg tillbaka. Och så står det i Apostlagärningarna 14:23. I varje församling insatte de äldste åt dem. Och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på. Alltså i varje församling, det är ju varje kristen församling vi talar om här nu. Varje kristen gemenskap, där insatte man äldste. Och det här skedde ju då i de städer som räknas upp innan och som man hade varit och predikat i. Det måste ju ha varit ganska små församlingar, små gemenskaper. Det är inte så lätt att säga hur stora de var, men ni kan ju tänka er själva att kommer Paulus till en plats där det inte finns några kristna egentligen. Han predikar, och visserligen står det ibland att många kom till tro på honom. Och så går det då 3 månader eller någonting sånt, och så insätter han äldste. Jag vet inte, det är ju inte några stora församlingar, det är små församlingar. Men det är livskraftiga församlingar och det är växande församlingar. Och det som är viktigt att se är alltså att Paulus inte lämnar dem utan ledare. Utan de här äldste, som de då kallas, blir ju ledare i församlingen. Och det sättet att organisera församling, det har naturligtvis fått ifrån Gamla testamentet. Där hade man ju äldste i de olika städerna. Och hur formellt eller hur institutionellt det där var, ska jag låta vara osagt. Men de fanns ju där som en sorts informella ledare i alla fall i städerna. Och här blir de ju i sådana fall mer formellt insatta. För det står ju att det sker genom bön och fasta. Och vi vet också från andra bibelställen att man hade handpåläggning. Alltså någon sorts avskiljning eller invigning. Eller vigning till den här tjänsten. Så gjorde man. Och i 15 kapitlet. Jag ska säga det kanske innan vi går dit. Att det man kan fråga sig, och som jag inte kan reda ut för er, och kan inte för mig själv heller, det är ju i vilken utsträckning som den kristna församling som nu uppstod och där det insattes äldste, i vilken utsträckning den överlappade den judiska församlingen, gemenskapen i synagogan, och i vilken utsträckning den ersatte synagogan. Det vågar jag inte säga. Jag tror, och jag tycker man kan ta Jakobsbrevet då som intäkt för det som jag säger, att det verkar ju som att den kristna församlingen, ja visst, de har träffats i hemmen, men de har också träffats i synagogan, åtminstone till en början. Så det har funnits, så att säga, kanske till och med en större eller en stark gemenskap av kristna i synagogan. Och då kan ni ju tänka själva att det måste ha blivit spänningar när han insätter äldste. För det blir ju i motsats då till de äldste som redan fanns i synagoggemenskapen. Men det är väl förmodligen så att det är, som sagt, en inbyggd spänning här redan från början. Och den växer sig sedan allt starkare. Och det är väl den spänningen som vi talade om och som vi såg när vi gick igenom Matteus evangeliet. Där ser man att det finns en spänning mellan det nya förbundet, eller alltså inte mellan nya och gamla förbundet på så sätt som om det vore två olika förbund. För det var ju samma förbund. Men förverkligandet av det gamla förbundet i det gamla förbundet. För Kristus, han kom ju och fullbordade och förverkligade. Och därmed så uppstod någonting nytt i det gamla. Så det är klart att det var en inbyggd spänning. När vi sen kommer till kapitel 15. Så ser vi i vers 2. Att där har det uppstått oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem. Då beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Och det måste vi förstå som de äldste där i den kristna gemenskapen i Jerusalem. Det står ju så sammankopplat här, apostlarna och de äldste i den kristna församlingen där. Dessutom är ju det här år 49. Och Herren Jesus lämnade jorden 33. Det är alltså 10, det är 15 år som har gått. Så att under den tiden har det blivit en riktig kristen församling, om jag uttrycker det så. Så där står det om apostlarna och de äldste. Och i fjärde versen, när de kom till Jerusalem, togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt vad Gud hade gjort med dem. I vers 6, apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Så ni ser att på alla de tre ställena så nämns apostlarna och de äldste. Det är alltså inte samma sak. Och jag nämnde det förra tisdagen, att de äldste här bland stammarnas huvudmän, det var ju då de äldste, de gamlaste människorna som fanns i stammarna och huvudmän. Men det fanns också någon av dem som fungerade som tillsyningsman. Så det fanns ett ganska stort antal äldste, och så fanns det tillsyningsmän, kanske en på varje ställe. Jag nämner det därför att det där kommer ju också igen sen i Nya testamentet. Alltså de äldste och föreståndaren, tillsyningsmannen. Men så långt har vi inte kommit ännu, utan när vi är i apostlarna 15, då lever ju fortfarande apostlarna, alltså de 12 apostlar som har vandrat med Jesus. Det är de vi talar om. De lärjungarna som blev upptränade på ett sånt sätt så att de skulle kunna representera Jesus när Jesus hade lämnat jorden. Så de hade ju en särställning, måste man säga. Och det ser ni ju också av texterna, apostlarna och de äldste. Jag tror att apostlarnas ord vägde naturligtvis tyngst, men de äldste, som de ju själva hade insatt, hade ju också säkert en hel del att säga till om, eller att de representerade på något sätt församlingen. De var ju insatta som församlingens representanter, nästan mer kan man säga än apostlarna, som ju var mera rörliga. Sen så kommer vi till vers 22. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att bland sig utse några män och så vidare. Och likaså i vers 23 så skickade man med de här, det var ju Paulus och Barnabas som skulle åka upp till Antiochia. De skulle ha med sig ett brev, och då så började brevet med orden i vers 23. Apostlarna och de äldste och bröderna hälsar de bröder i Antiochia och Syrien och Kiliken som är av hednisk härkomst och så vidare. Så långt är väl bilden ganska så enhetlig, ganska så tydlig. Jag har också skrivit upp här första Petrus. Jag tror vi ska slå upp de versarna också. Nu går det lite överkurs kanske, men jag vill visa att de här äldste, som ju heter på grekiska presbyteros, och som har fått ge namn till det svenska ordet präst. Jag menar att de här presbyterna i Nya testamentet, de var alltså präster eller pastorer. Och det kan man se till exempel i första Petrus 5:1. Jag uppmanar nu de äldste bland er, och så kommer det vidare i vers 2, att vara herdar för Guds jord och så vidare. Så det är ju den herdefunktionen. Herde på latin, pastor, pastorsfunktionen, herdefunktionen. Och det är presbyterna som man skriver till. Det är den tjänsten som de äldste har, att vara präster eller herdar för sin församling. Och Petrus, han var ju med på det här mötet i apostlärningen, apostlamötet. Det var ju Petrus med, så att det är inte några långa tidsskillnader här emellan, utan det är samma tid vi talar om, samma årtal. Och när vi kommer sen till första Timoteusbrevet, eller det ligger ju innan förstås, innan Hebreerbrevet, första Timoteusbrevet kapitel 4, så handlar det om att denne Paulus, som har tillsatt äldste i de olika städerna, han skriver då till Timoteus i 4:14. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Så här finns också en andlig tjänst med de äldste här. Och han hade profetord, ja, en andlig tjänst. Han var ju sån här föreståndare. Så att Timoteus ingick i presbyteros, men så fick han handpåläggning och profetord, så att han skulle vara den där tillsyningsmannen också, som hade lite större ansvar, som var ordförande i styrelsen, eller hur man nu ska uttrycka det. Föreståndare på grekiska heter episkopos, och det är det som har gett namn till vårat ord biskop. Så ni ser att det är en andlig tjänst. Och titta också i femte kapitlet, första Timoteusbrevets femte kapitel, vers 17. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl, och så står det vad det är för uppgift de har, ska ni anse värda dubbelheder, särskilt de som arbetar med predikan och med undervisning och så vidare. Så jag menar att om vi håller oss i Nya testamentet, så är ju äldstefunktionen på den här tiden inte att jämföra med typ kyrkorådet eller något folkvalt någon styrelse eller sådana funktioner som vi har i vår tid. Utan det här är prästerliga funktioner vi talar om. Och det förstår man ju också när vi nu går tillbaka till Jakobsbrevet. När någon är sjuk ska han kalla till sig de äldste. Och de ska smörja med olja och de ska bedja i Herrens namn och så vidare. Så det är andliga funktioner. Prästerna, helt enkelt. Och därmed så tror jag att vi lämnar det. Jag kanske ska säga ett ord till eftersom det är lätt att associera till det. Och det är ordet diakon. Alltså det står ju medtjänare i våra översättningar. Det står diakon i Gerts översättning. Församlingstjänare står det i någon annan översättning. Och det går ju tillbaka till Apostlagärningarna 6. Vi kanske ska ta det också förresten. Så får vi med alla de här funktionerna. Apostlagärningarna 6. Då hade antalet lärjungar ökat. Och det blev lite spänningar här när det gällde den dagliga utdelningen av maten. Och så står det i vers 2. Då kallade de 12, alltså apostlarna, till sig alla lärjungarna och sa: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Alltså de hade för mycket att göra, helt enkelt. Så därför så säger man i vers 3. Utse bland er 7 män som har gott anseende och uppfyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften, det vill säga att dela ut maten, eller den dagliga utdelningen. Förvalta församlingens egendom, kan man säga också. Och i vers 4 då, själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Det var ju som så att på den här tiden så kan man läsa om när Barnabas var det väl, när han kom till tro. Hur han sålde jordagods och andra sålde jordagods. Och så kom han till apostlarna som var församlingsledarna. Så la man ner sin kollekt eller sina ägodelar. Det är mycket som talar för att man gav allt vad man ägde och hade till församlingen. För man menar att församlingen var ju den nya familjen. Och där hade man allting gemensamt. Och sen delades det ut då så att ingen skulle lida nöd. Utan alla skulle ha så att de kunde leva ett tryggt liv. Också de som var socialt avsidestagna. Kanske på grund av sjukdom eller ålderdom. Eller inte kunde arbeta och så. De skulle ju ha förses lika mycket. Så det var säkert en bidragande faktor till att den kristna tron blev så populär, om jag uttrycker det så. Ja, i alla fall så kunde de inte hålla på och dela ut det här utan att försumma ordet och bönen. Så att man skaffade sig de här tjänarna, diakonerna. Så den ursprungliga uppgiften för diakonerna är alltså att förvalta egendomarna. Och det kanske vi inte tänker på, för att det har ju, i vår moderna tid, eller postmoderna om ni vill, så har det ju blivit, jag vet inte vad det har blivit. Jag vet ju hur tjänstebeskrivningen ser ut för diakonerna i Värnamo församling, men jag vet inte hur det är i till exempel Missionskyrkan eller på andra ställen. Va? Men det har ju oftast blivit att man tänker på dem som att de gör hembesök och så vidare. Man tänker inte på dem som ekonomer eller som förvaltar av församlingens egendom. Men så var det till en början. Så att det kom in till apostlarna och det gick ut från diakonerna. Så då har vi alltså både äldste, alltså presbyteros. Vi har föreståndaren, tillsyningsmannen, episkopos, biskop. Och vi har diakonerna. Och de tre ämbetena blev just sedan, när man kommer längre in i kyrkohistorien, till tre olika ämbeten. Men det finns också en annan förståelse av det, och den är så att det finns egentligen bara ett ämbete. Och det är Kristi ämbete, eller det apostoliska ämbetet. Och präst och biskop och diakoner har alla del i det som Svenska kyrkan nu kallar för vigningstjänsten. Men på olika sätt, med olika uppdrag. Men det är samma ämbete, för det finns bara ett ämbete, Kristi ämbete. Att göra Kristi tjänst här på jorden. Nåja, vi ska inte fördjupa oss i det här mera än så. Men eftersom vi kom in på det så tyckte jag att jag måste försöka ge åtminstone en liten översikt. Sen får vi väl fördjupa oss det kanske någon annan gång när vi läser något annat brev. Nu ska vi gå till Jakobsbrevet, kapitel 5, och vi har gjort till och med den 12:e versen. Eller till och med den 13:e versen till och med. Vi ska börja på den 14:e versen. Där står det: är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och så vidare. Och jag tror att det står så här i någon annan översättning: när någon är sjuk, alltså inte om någon är sjuk, utan när någon är sjuk, ska han kalla på församlingens äldste eller hon. Och det finns de som menar, och det är mycket möjligt att det är så, att det här ordet skall visar på att det här var en församlingsregel. Det här ska man göra. Detta är regeln i den kristna församlingen. Är någon sjuk, eller när någon blir sjuk, så skall han kalla till sig församlingens äldste. Det är den ordningen vi har i församlingen. Och för man märker ju det när man läser den här versen, och det talas sedan om vad församlingens äldste ska göra, så märker man att texten har en principiell läggning. Alltså det är en instruktion, den här versen. Och de äldste var ju så att säga en institution i församlingen. Man kallade ju inte till sig de äldste därför att de var läkare eller doktorer. Eller att de var medicinskt kunniga. Det var inte därför man skulle kalla på de äldste. Och man kallade inte på de äldste heller därför att just de skulle ha extra mycket tro. Trons gåva kanske fanns hos andra. De kanske inte hade någon tro alls, de här äldste. Man kallade på dem därför att de hade den här positionen i församlingen. De var representanter för Guds rike på ett särskilt sätt. Avskilda att stå i den positionen. Och de var församlingens representanter också. Så det var i kraft av att de var äldste som de blev tillkallade. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Så att man inte tillmäter dem några extraordinära gåvor per automatik bara för att de är äldste. Eller ännu värre, att man lägger in någon sorts magisk förståelse i det här. Oh, är det de äldste? Och då måste man ju bli frisk. Så den typen av funderingar fanns ju inte. Utan förmodligen då en församlingsregel. Och den sjukes tro, som ju inte står någonting om här, den sjukes tro, den består väl då i att man kallar till sig de äldste. Det är vad den sjuke ska göra. Ingenting annat står det någonting om. Men sen däremot så står det vad de äldste ska göra. Och då står det fem stycken saker de ska göra. De ska be över den sjuke i Herrens namn. De ska smörja med olja. Och de ska be i tro. Och Herren ska rädda den sjuke. Eller resa upp honom, står det här. Bota den sjuke och resa upp honom, står det i folkbibeln. Och om han har syndat ska han få förlåtelse. Och så kommer det: bekänna alltså era synder för varandra. Så de fem punkterna står, och vi kan kanske säga någonting om var och en av de fem punkterna då. Det första är alltså att de ska be över honom. Och det kan ju låta självklart då, men du kommer väl ihåg från förra tisdagen, kanske till och med sen två tisdagar tillbaka, att hela det här avsnittet som sammanfattar Jakobsbrevet och som börjar i vers 7 kretsar ju kring att vi ska be för varandra och med varandra. Om vi tittar i vers 13 står det: för någon av er lida ska han be. Vers 15: trons bön ska hjälpa den sjuke. Vers 16: bekänn och be för varandra så att ni blir botade. Vers 17: Elia bad en bön. Och vers 18: när han sen bad igen så gav himlen regn. Så att bönen är som en tråd igenom det här. Och vi förstår att vi ska leva i bön. Och då vill jag bara påminna om den där gången när jag gick igenom. Jag gick igenom där det står: ni får ingenting för ni ber illa. Och poängen då med den utläggning som jag gjorde, det är ju detta att vi ber ju i gemenskap med Jesus Kristus. Eller Jesus Kristus ber genom oss. Det är det som är att be i Jesu namn. Alltså bönen är gemenskapen med Herren. Och därför står det också att man ska be i Herrens namn. Så man ska inte be hur som helst eller som man själv tycker. Utan bönen är ett uttryck, är ett tal som uttrycker den gemenskap som vi har med Herren. Vi är ledda av den helige ande när vi ber. Vad vi rätteligen bör be om, skriver Paulus, det vet vi inte. Men anden hjälper oss. Romarbrevet 8. Och det är så vi ska se det. Så att vi inte ser det här bedjandet för en sjuk som en sorts isolerad företeelse. Utan detta är alltså ett naturligt yttring av ett allmänt böneliv. Det icke allmänna i sådana fall att det är de äldste som är på plats. Sen så står det då att de ska smörja med olja. Och då kan man förstå det på lite olika sätt. Kanske fyra olika sätt till och med. Därför det första, och det finns en del bibeltolkare som hävdar att det är det som finns här. Och kanske särskilt de som tycker att den här typen av bön för sjuka, att det tillhör någon sorts primitiv kristendom. På den här tiden så kunde ju detta med oljan vara förknippat med användas som ett läkemedel. Och att de alltså utför det här någon sorts medicinsk akt. Och att det är därför man smörjer med olja. Om du slår upp i, jag har två bibelställen här, Jesaja 1. Jesaja som skrevs 700 år tidigare. Det talas då om en som är sjuk. Det talas i vers 6, 5 och 6. Det är visserligen mera i en andlig sjukdom som det syftar här på. Det står ju i vers 6 då: från fotbladet upp till huvudet finns inget helt. Bara blåmärken är och öppna sår som inte är urkramade eller ombundna eller lindrade med olja. Så där har ni en antydan på hur oljan användes i läkande syfte. Och det finns också i Nya testamentet, om vi läser i Lukas evangeliets 10:e kapitel. Så har vi ju berättelsen om den barmhärtige samarien eller samariten. Och det står där i vers 33 att det kom en samarit förbi. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Och så i vers 34, han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna och så vidare. Så då finns det ju de bibeltolkarna som menar att det är därför de äldste ska komma, för de ska smörja med olja då. Så ska, alltså att det skulle vara något medicinskt över det hela. Det är väl kanske inte den troligaste tolkningen, men ni kan väl ändå ha med er den. En annan förståelse av det här som framförallt man har inom den romersk-katolska kyrkan, det är ju att smörjandet med olja i sig är en helig handling. En sakramental handling. Och det som i romersk-katolska kyrkan har man ju 7 sakrament. Och den sista smörjelsen hette det tidigare, nu heter det bara smörjelsen. Det är ju just det här ordet som har gett upphov till det. Man menar så att det är en sakramental handling. Och hur kan man mena det då, att det skulle vara heligt att bara detta att göra på det här sättet? Jo, men titta i första Samuelsboken kapitel 10. Så läser man där om hur Samuel, profeten som har profeterat om att det ska komma en kung, nu kommer i fatt den här kungen som heter Saul. Och så står det i första Samuelsboken 10 att han tar sin oljeflaska och gjuter olja på Sauls huvud, kysser honom och säger: se, Herren har smort dig till furste över sin arvedel, och så vidare. Så där är en sakramental handling. Han kröner ju helt enkelt Saul genom tron här, en profetisk handling, och då användas utav oljan. Det fanns förresten tidigare också i tredje Mosebok, så det var inte ens där det var första gången. Jag har skrivit tredje Mosebok 21. Där handlar det om prästernas helighet, och så står det i vers 10: den som är överste präst bland sina bröder, den som fått smörjelseoljan utgjuten på sitt huvud och blivit vigd med rätt att bära prästkläderna, och så vidare. Ja, ska inte ha sitt hår i oordnat, står det. Det kan vi hoppa över kanske. Men här har ni den smörjelseoljan, och att det är en helig handling. Alltså han blir vigd med rätt att vara präst. Och så ett bibelställe till, Jesaja 61. Där står det i den första versen, det är den lidande tjänarens sång: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta, och så vidare. Det står att han har smort mig. Och ni känner igen den här texterna, för de går ju i uppfyllelse i Jesu person. Han citerar ju det här ordet när han börjar sin offentliga tjänst. Han är den smorde. Och det här ordet i Jesaja 61, det förstår vi kristna som ett profetiskt ord som syftar fram på den kommande Messias. Messias betyder ju, det är hebreiska Messias, och det betyder den smorde. Så att smörjandet med olja i sig är en helig handling, finns det de som menar. Och att det är det som finns då i detta, att de äldste kommer dit och så smörjer de den sjuke på det här sättet. Men det finns flera sätt att förstå det på. Och det tredje, det är det som hänger ihop med Markus kapitel 6. Där det talas om hur Jesus sänder ut de 12. Och han sänder ut dem med uppdraget, som ni vet. Och så står det i vers 12: de gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Så det får man väl förstå som att den här oljan då användes, ja, som ett yttre hjälpmedel åtminstone. Så långt är det ju klart. Att det symboliserade andens närvaro eller verksamhet hos de här sjuka som blev botade. Så långt är det väl klart. Även om det inte man kan förstå det på ett magiskt sätt. Det är ju inte oljan som läker på det, så som det står här, att de blir botade. Utan det är ju flera komponenter. Det är handlingen i sig. Det är bönen i tro. Och det är att oljan står för Guds andes närvaro och aktivitet. Och det är väl kanske så man ska förstå det i Jakobs 5 kapitel och 14 vers. När jag tänker efter, står det inte i slutet på Nej, det gjorde det inte. Jag trodde det stod där om oljan i slutet på Markus evangeliet, men det gjorde det inte. Men det står i 6 kapitlet, som sagt. Och jag tror inte man behöver spela ut de här olika sätt att förstå det här emot varandra. Det fanns ett fjärde sätt, har jag sagt också. Det är det att oljan står som symbol i Saltaren 23:5. Herren är min herdesalmen. Står ju om: han smörjer mitt huvud med olja. Och det är ju en glädje och en högtidlighet i den salmen. Och på samma sätt i Psaltaren 133, där det står att det är välsignat när bröder samlas endräktigt tillsammans. Det är som när oljan hälls över Aron och det rinner ner genom hans skägg och ner i hans ansikte. Alltså där är bilder också för högtid och glädje. Och den förståelsen kanske finns med också. Men som sagt, man behöver inte spela ut de här olika förståelserna emot varandra. När vi nu läser i Jakob 5:14. Utan jag tycker man kan ta in alla de här aspekterna i smörjandet med olja av de sjuka. Kanske man ändå ska komma ihåg det som jag sagt tidigare nu då. Att vers efter vers efter vers handlar ju om bönen. Jag undrar om inte alla de här förståelserna och oljan och alltihopa ska så att säga vara genomsyrat eller genomrunnet utav bönens ande och buret utav bönens ande. Alltså bönen i Herrens namn, som det står här. Att Herren själv är närvarande och verkar genom våra ord, genom vår olja och genom vår handpåläggning. Det är ju Herren som verkar det. Och det måste väl ändå vara A och O när vi talar om det kristna förebedjandet av sjuka. Att Herrens egen närvaro. Och här har jag då också ett antal bibelställen. Vi kanske inte ska behöva slå upp alla, men där det står då att de har blivit botade i Herrens namn. Kan vi ta något i alla fall? Apostlagärningarna 3 har jag skrivit. Ni ska få nästa gång, nästa tisdag. Ja, jag kanske lovar för mycket nu då, vi får se. Men jag har ju skrivit ut alla anteckningarna från de här bibelförklaringarna. Så det kommer i ett kompendium. Och jag är färdig med det ikväll, men det är frågan om Lennart hinner trycka det till nästa tisdag. Det får vi se när vi kommer. Det ska vara färdigt i alla fall till nästa tisdag. Jag vet att det är färdigt redan ikväll. Men om det är färdigt tryckt är en annan sak. Så då får ni de här bibelställena som jag hoppar över. Om det är någon som vill slå upp det här. Men Apostlagärningarna 3. Vers 6. När Petrus går in i Jerusalem och passerar sköna porten, så sitter det en lam där. Och Petrus säger i vers 6: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Alltså när Petrus uttrycker sig så är det ju inte han som säger det. För han säger ju i Jesu Kristi namn. Det är Jesus Kristus som använder Petrus som ett redskap och använder hans namn i Jesu Kristi namn. Så det är Jesus Kristus som säger genom Petrus till den här lamemannen, stig upp och gå. Och det är därför så blir det ju så också. Så det är vad som menas med att handla i hans namn. Du har det också i vers 16. När de ska förklara det här för alla de som inte ville tro. Då förklarar Petrus det i vers 16. Genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, så som ni alla ser. Härliga versar. Det skulle vi börja se mer av där, tycker jag. Tycker inte ni det? Klart ni tycker. Fjärde kapitlet. Vers 10. Där är det också någon som har blivit botad. Eller är det samma man? Ska jag låta vara... Nåja, det står i alla fall i vers... Oj, det var en lång mening. Den börjar redan i slutet på 8:e versen. Med att Petrus uppfylls av helig ande. Och så säger han... ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man. Och tillförs hur han blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Och där står också i den 12:e versen här kända ordet. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människorna genom vilket vi blir frälsta. Att bli frälst genom Jesu namn. Frälst och hela, det är ju samma ord på grekiska. Eller ett av de här orden, soso, betyder ju både frälst, befriad, upprättad, helad, läkt. Ligger alltihopa i samma ord. Frälsningen omfattar alltihopa så att säga. Jag tror vi nöjer oss med de bibelställena där. Och så är vi tillbaka då till Jakob och ser att de ska be över honom i Herrens namn. Och de ska bedja tronsbön. Och det behöver inte vara då som jag, vad jag förstår, så behöver det inte vara att man tror väldigt mycket. Utan det är gemenskapen med Herren. Att Herren kan verka genom den här bön. Att man ber i förlitande på att Herren verkar. Sen finns det förvisso en särskild tro. Som åstadkommer mirakler och kraftgärningar. Så det kan finnas i det här också. Det är möjligt. Men den trons gåva så att säga. Den infinner sig väl inte bara för att det äldste. Eller bara för att situationen är som den, vad jag förstår. Eller att den alltid skulle göra det. Så att även om den skulle finnas i funktion här. Så tror jag inte att texten syftar på den nådegåvan. Utan den syftar nog på att man har gemenskap med Herren. Och att Herren verkar. Eller också är det som är trons nådegåva. Ja, och sen så står det då här då någonting som ser, det är tre stycken parallella satser här. Det står bön i tro ska rädda eller bota den sjuke. Och där står det så att det kan vara både bota och rädda. I folkbibeln står det trons bön ska bota den sjuke. Jag tror att det kan stå på något annat sätt i någon annan översättning. Men sammanhanget visar väl ändå att det ska vara bota. De ber för den sjuke att han ska bli frisk. Och sen står det Herren ska resa upp honom. Och där är det då ett verb, egerei, som kan betyda resa upp, stå upp. Eller uppstå. För samma verb används om Jesu uppståndelse. Och det har föranlett någon att mena att det här syftar på uppståndelsen. Han kan alltså stå upp här på en gång ifrån sin sjukbädd. Eller om en månad. Eller om 3 år. Det kommer ju ett sånt exempel här med Elia som fick vänta 3 år på regn. Eller på den yttersta dagen. Det ligger liksom inte i texten att han skulle bli omedelbart helad och stå upp ifrån sin säng. Men det ligger i texten att han kommer att göra det. Men inte när. Och sen står det då. Har han begått synder ska han få förlåtelse. Och då undrar då Båsland, som är en av de kommentarer som jag läst mest. Han undrar då om de här. Det är ju som tre parallella påståenden. De kommer i stegrande mening. Eller han menar att det är stegrande mening. Och det är värt att säga därför att du som västerlänning, du kanske tycker att det tredje steget här, att han ska få förlåtelse för sina synder, det är väl ändå lite antiklimax. Vi vill ju att han ska stå upp från sjukbädden och så slutar det med att han får syndernas förlåtelse. Det verkar som sagt antiklimax där. Men i den här miljön så är det ju det som är det stora. Ni känner igen berättelsen ifrån Markus 11 har skrivit, jag tror det är därifrån, där de kommer med en lam man till Jesus och de firar ner honom och så säger Jesus till honom, dina synder är förlåtna. Han ligger fortfarande lam på sängen och det blir ju ett väldigt diskuterande där, och fariseerna och skriftlärare säger ju mycket riktigt också, vem är han? Det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Det är det mest dramatiska vi hittar både i gamla och nya testamentet. Det är när synderna tas bort. För då är man ju frikänd. Då, är man ju liksom, då blir man ju befriad och frikänd. Och så blir man upplyftad på Guds nivå så att säga. Så det är ett väldigt starkt ord i den här miljön. Och det finns andra bibelställen där man också kan se att just det här med syndernas förlåtelse. Vi ser här, jag har skrivit Apostlagärningarna 9, jag tror vi ska ta det i alla fall. Apostlagärningarna 9, Det var ett av de ställena som jag hoppade över, för det står i den 32 jag trodde det var med synas förlåt, så det var det inte, men det var det där verbet stå upp, ja, just det, i vers 34. Ja, men då kan vi lämna det därhen. Men ni känner till det där med han, när Jesus säger att han får syndernas förlåtelse, och då är det något, som sagt, väldigt stort. Och därför så är det också väldigt stort det som står i den 16:e versen. Bekänn, alltså jag tillbaka Jakob nu. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Så det där med syndabekännelsen som står här är något radikalt, det är något dramatiskt, det är något stort i den här miljön. Och det är rätt fantastiskt, både det här med att få be i Herrens namn och att få ge varandra syndernas förlåtelse. För det är ju exklusivt någonting som bara hör till den uppståndne Jesus Kristus. Tänk dig att vi får ju be i Herrens namn när vi vill. Du kan ju göra det hur ofta du vill. För du är intagen i Kristus Jesus. Du är intagen i det nya livssammanhanget. Och Jesus Kristus vill att vi ska leva i bön. Vi ska leva i honom, i hans namn, i hans bön och i hans bedjande, i hans ande. Och det är våran livsmiljö. Det som var ovanligt och oåtkomligt för de som stod utanför det här på den här tiden. Det har blivit vår vardag. Och på samma sätt med syndernas förlåtelse. Jag läste också på ett ställe att just när det gäller syndernas förlåtelse, att i de ortodoxa kyrkorna, i de ortodoxa kyrkorna, där bekänner man sina synder för varandra inför varje nattvardsgång. Vi gör det ju på ett allmänt sätt i högmässan, men inte så här som det står här. Bekänn era synder för varandra. För man menar i de ortodoxa kyrkorna att förlåtelsen som man då ger till varandra jämställer människor. Så man lyfter upp varandra och är jämställda när man går till nattvardsbordet. Det är inte skillnad på folk längre vid nattvardsbordet. Alla har lika mycket förlåtelse. Så det är en sakramental handling det i sig. Däremot när det står här i den 16:e versen, bekänn alltså era synder för varandra, så får jag ju en annan association som jag numera alltid får när jag stöter på ordet varandra. Jag har en lista här. Jag hinner väl inte gå in på det, men det är en hel A4-sida. Det är inte så mycket som det ser ut, men jag, som sagt, det går inte igenom. Gå igenom det, men det är alla varandra ställen i Nya Testamentet. Här står det hur vi ska göra mot varandra. Varandra, det är ju alltid relationen oss emellan. Mycket intressant bibelstudium. Men varje gång som det ordet varandra står, så reagerar jag, därför att bekänn era synder för varandra. Alltså, vad är det i praktiken? Jo, det är naturligtvis så att det här kan man bara göra i den lilla gruppen. Det här hör hemma i hushållet, i hemmet. Det hör hemma i cellen, som vi säger här. I cellerna ska man bekänna sina synder för varandra. För på något annat sätt kan man ju knappast förstå det här. Och likaså det här med att vi ska älska varandra. För det finns ju sådana bibelställningar. Jesus talar ju mycket om det, va. Det är klart vi ska älska alla, men när det står att vi ska älska varandra eller vår nästa, så betyder ju vår nästa på hebreiska, reha, betyder våra närmaste. För att ordet ska bli meningsfullt och för att det ska finnas kraft i de här förmaningarna, så måste det ju också vara möjligt att tillämpa det. Och det gör man i den lilla gemenskapen. Så det är där som du ser hur det är ställt med det kristna livet. Lever vi i det här? Bekänn era synder för varandra. Alltså, vi kan inte hoppa över den där versen, 16:e versen, när vi nu gör ett grundligare bibelstudium. Och just det här med att bekänna sin synd för varandra, eller att göra det i hushållet eller i cellen, eller i den lilla gemenskapen, är också, jag har förstått, något väldigt ovanligt om man ser på det här religionshistoriskt. För så gör man inte i andra religioner. Och man gör det knappt i de kristna kyrkorna heller. Det går man ju oftast till guden, så att säga. Eller man offrar då för att man har gjort något fel. Slaktar några kycklingar eller något annat sånt där. Men här står det att vi ska bekänna synderna för varandra. Och på det sättet lyfta varandra och jämställa oss för varandra i Kristus Jesus och leva i hans förlåtelse. Så det är en urkristen dimension, någonting som hör till den urkristna tron. Och som naturligtvis ska finnas med nu också. Och det här med att vi ber för varandra, för det står det ju, det står inte bara bekänn era synder för varandra, det står också be för varandra. Det är väl samma sak där, att det måste ju menas vad som står. Be för varandra, det måste ju betyda att vi ber för varandra. Det kan inte vara någon allmän utsaga om att vi ska tänka gott om varandra i största allmänhet. Utan det här är ju någonting att man lever tillsammans, delar livet och delar sina svårigheter och sina glädjeämnen. Precis som det står här. Om någon får lida ska han be, någon glad så sjunger vi lovsånger. Det bär varandras bördor. Det har ett annat varandra-ord. Bär varandras bördor. Vi lever det här på riktigt, så att säga. Och det är också att förstå som en följd, som en konsekvens av ett förverkligande av det som kallas för det dubbla kärleksbudet. Som jag antydde. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och dina närmaste, varandra, som dig själv. Det förverkligas i vår vardag. Sen står det ju faktiskt här också i 16b. Oj, jag har på att glömma tiden här. 16b. Där står det att när vi gör det som vi talar om nu, så blir vi botade. Ja, så står det. Jag kommer att tänka på en kvinna, men jag känner inte att jag kan berätta om det. Det blir lite för nära här, men människor som blir botade, alltså de kommer in i en helande miljö, så att säga. Jag tror att det stämmer. Gud har sina ordningar. Precis som det finns skapelseordningar, så finns det också ordningar när det gäller det andliga livet och det kristna livet. Och när vi lever i de ordningarna, så infinner sig trygghet, omsorg, läkedom. Jag tror inte att det är något uppseendeväckande det jag säger egentligen, men jag bara liksom ser att det står så här. Så blir ni botade. Klart man kan vända på det och fråga varför finns så många sjuka ibland oss. Det tar förresten, han tar ju upp det i första Korintierbrevet när han talar om nattvarden, hur de missbrukar sitt nattvardsfirande. Därför finns det så många sjuka ibland, säger Paulus. Det var väl en bra avslutning. Vi ska be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du har dina ordningar, att det finns en miljö där du utövar ditt evangeliska herravälde, där vi kan trivas och glädjas och där vi också kan bära varandras bördor. Herre, låt den här miljön få bli upprättad i våra hem och i våra celler, i vår församling. Låt den här miljön, atmosfären, sprida sig bland oss, så att människor blir helade av sig självt och blir helade när vi ber med handpåläggning och smörjer med olja. Herre, vi tackar dig för den här stunden och ber att du skriver ditt ord i våra hjärtan, så att vi inte slarvar bort ditt evangelium. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet. Det här var del 18. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Härefter kommer sändningen från Radio MF.